disigt och kyligt, Håkan.
Det är hösten har verkligen kommit nu.
Och det har också gubbasvepet med Håkan Arnesson och Ken Mossby.
Ja, just det.
Ja, idag har du tänkt något?
Ja, jag har inte tänkt så mycket, men...
Ja, du har varit ute och åkt.
Jag har varit ute och åkt, ja. Och vi var med i ett företag som har resor, så vi åkte. Flög till Italien, åkte buss hem och det gick väldigt, väldigt bra.
Drack lite vin kanske?
Ja, och åt lite skinka.
Ja.
Det gör man ju där nere.
Ja,
det är vinet och skinkans land.
Ja.
Ja, verkligen.
Skinkans land, det låter det.
Ja. Men det var gött, du vet. Vi åkte buss genom Tyskland och då tänkte jag på vilken trafik det är på vägar där nere.
Men det är rätt drygt att åka buss genom Tyskland, tycker jag. Det har varit en gång och...
Ja, men han stannar ju ibland, du vet.
Jag
får lite kaffe och nöt att äta.
Ja.
Och, men jag tänkte på miljö, vi pratade miljö här i Sverige och allt, men det är ju inget. Nej. Mot det var det värsta jag sett. Biler hela tiden.
Ja.
Men det bästa, du vet, det var ju när man kom hem till Sverige, vi tog färjan Helsingborg och så stannade vi på E6 någonstans och då fick jag agmunk med fläsk. Det var en höjdare.
Det var annat än italiensk.
Och så drack jag mjölk till det och det var en höjdare.
Ja. Men vi sitter där och väntar på en person nu.
Ja, och jag har ju bestämt en låt här nu som ger, så ger det en liten vink.
Ja.
Får vi se om någon fattar det.
Ja,
men vi får se om han kommer. Det är inte säkert där, det vet vi ju inte.
Nej.
Då får vi prata själva.
Ja, det får vi göra. Det är så vi är klara.
Ja.
Men då kommer det en låt här med Lasse Holm.
Ja. Ja, nu har vi spelat en låt här som ger en liten hint om dagens program som ni kanske kommer på efter en stund. Men vi har ju bjudit in en gäst idag som har hittat ända upp till Bersedigata. Det var inte så långt, men du kan väl presentera dig.
Jag heter då Bo Högberg och bor numera i Falköping sedan 11 år tillbaka.
Mm-hmm.
Och är gammal bonde.
Du är med.
Ja, precis. Så att jag var bonde i 40 år i Yllestad. Där jag drev mjölkproduktion. Och så hade vi lite skog också.
Mm.
Så att vi har lämnat över det till nästa generation nu. Så att nu bor vi, numera bor Margareta, min fru alltså, och jag i Falköping.
Mm. Hur fyller ni dagarna nu då?
Ja, det är väl inga större problem. Dels så jobbar jag ju på... Går den lite när det behövs, när jag behöver rycka in så att säga.
Svårt att sluta.
Ja, det känns ju bra liksom att någon har tagit över då. För det måste jag säga. Och nej, men det är kul att komma ut där och känna att man har en uppgift och liksom hålla på med det som man alltid har gjort.
Visst.
När börjar du som bonde?
Jag började 1 januari 1975 och då var jag 23 år.
Tog du över barn från någon förälder eller?
Ja, det kan man väl säga, men produktionen hade ju legat ner i 20 år så att jag fick ju börja från början då.
Så att, ringa kor och börja med?
Nej, för tusan. Nej. Utan jag fick börja med att bygga ladugård. Jag byggde en höghusladugård för 32 kor.
Ja.
Det tog ett år.
Mm.
Och så köpte jag kvikhalvar i början då, så att då fick växa till sig så att lagom när lagom var klar så kalvade de in. Så det var så det började.
Men det är en kogård liksom med beten, naturliga beten?
Ja, men det ligger ju på kanten på fallbygden, inte egentligen det egentliga fallbygden, utan det villar alltså, gården villar inte på så att säga sedimenterad berggrund, utan det är precis på kanten. Och därför så är det ju en del skog till gården och vi har en hel del ängs- och hagmark också då. Mm.
Hur är det produktionen nu då, då?
Ja, nu har de dikor. Dikoproduktion ekologiskt.
Vad är det för skillnad på dikor och amkor?
Ja, det vet jag inte.
Jag har alltid undrat varför man säger olika på det. För ja. Samma sak egentligen.
Nej, alltså, det är det inte. Dikor, de har sina egna kalvar. Och amkor och kunde sätta dit andra kalvar.
Men då är det dikor alltså. Ja. Det har de. Så att kon får ju förhoppningsvis en kalv varje år då.
Ja,
som hon behåller. De kalvar i februari, mars. Ja. Och så släpps de ut på betet i början av maj precis. Och sen går kon med kalven då till fram i september. Mm. Så att igår så tog de in samtliga djur.
Ja, det.
I på stall då. Och de som är unga djur, de tar de in lite tidigare då när det betet börjar bli lite knapert.
Mm. Vad väger kalvar då när de får in den?
Ja, kan de väga? Vi säger de är födda i februari.
Jag menar, det måste ju vara en fantastisk uppväxt för dem.
Ja,
och gå pappa när de väljer.
Jajamän. Sju, vad kan de väga? Vad kan de väga? 300 kilo kanske, 250-300. Mm, och de har ju simmental då, de korna mjölkar ju ganska bra. Så att de får ju, kalvarna får ganska mycket mjölk. Så att de blir fina. Men sen beror det ju också på att de måste ju ha bra bete, både korna och kalvarna, och så växa.
Det är klart.
Och så är det ju en tung ras.
Ja, det är det. Simmental är en tung ras tillsammans med Chardonnay.
Ja, precis.
Men vad, får vi kastrera kalvar då, eller?
De kastreras.
Ja.
Det gör de. Och sen,
innan du släpper ut dem på bete då?
Nej, då, första året så, ja, de kastreras efter födsel.
Ja, jag menar det.
Det gör de några veckor efter. Det gör de.
Och det är klart, det blir ju ohållbart annars.
Ja, det, och de här kvigorna, de, när de går på hos sin mamma då, får mycket mjölk och växer snabbt, så de blir ju könsmogna väldigt tidigt.
Ja, visst.
Så det kan då bli på 6-7 månader om man, så att det får man passa sig för.
Ja, kärlek.
Och sen har de en andra betesperiod då, ungdjuren då, stutarna och kvigorna. Och sen fåras de lite på stall då, så sen slaktas de, skickas till slakt vid 20 månader ungefär.
Mm. Det är ju, vad väger, då väger de en 650-700 kilo?
Ja, det gör de. Kvigorna väger kanske 370 slaktade, det är 360-370, och stutarna 400 ungefär.
Det är inte dåligt på 20 månader, vet.
Bra bit.
Nej, och de får ju bara grovfoder. Får ingen spannmål överhuvudtaget. Nej. Grovfoder och bete och mineralfoder.
Ja, men det är vegetariska djur.
Ja, det kan man säga. Det kan ju vara något för de här som Nej. Inte gillar att äta kött, kan man tycka.
men ni måste ju ha mycket bra bete då. För att...
Ja, bra, bra. Det är väl så. Hagmajsbeten räcker till midsommar.
Ja.
Det gör de. Och sen då liksom är det bästa taget där. Och sen skördar de ju ensilaget ganska tidigt då, runt 1 juni. Ungefär lite senare än mjölkbönderna gör. Och sen fram på sommaren då så släpper de ju på vallarna då, återväxten.
Ja.
Plus att hagmarken och hängs och hagmarken får skjuta till då.
Ja, just.
Ja. Men det räcker inte på långt ner alltså fram på sommaren.
Nej, det är klart.
Det var ju en kvinna som kom in i en butik eller en restaurang och skulle äta lite. Hon var vegetarian och då så frågade hon, lövbiff, är det gjort på löv? Ja, sa han, det är ungefär som plankstek.
Ja.
Men pojken, han driver detta nu då.
Ja,
men och, då har han jobb bredvid, eller?
Ja, det har han. Och han och sambon då, de hjälps åt alltså.
Ja, just det.
Så de har sina... Ja, lite olika ansvarsområden på gården då.
Ja, just det.
Ja.
Det är bra.
Ja, så jag är ju helt friställd ifrån allt ansvar kan jag säga.
Bestämmandet.
Ja.
Men jag, tyckandet tar du kvar.
Ja, nej, men jag lägger mig faktiskt inte
nej,
i.
Nej.
Utan jag tycker de sköter det minst lika bra som jag gjorde. Ja. Alltså jag har inget att tillföra.
Nej, får ju klappa det bara.
Ja.
Det är inget annat.
Du får ju spela en låt på sig.
Ja, men.
Vad blir det då, tror
du? Ja, det blir en låt med Andrea Bocelli och hans dotter. Halleluja.
Ja, kommer det här.
there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't.
Alleluia.
Jag vet ju nu att Högberg här är nästan intresserad av Italien, och det hörde vi ju nu på låten också, va? Hur har du fått upp ditt stora intresse för Italien? För jag vet ju också att du har resor dit och allt. Du kan berätta lite om det.
Ja, det börjar väl med egentligen att jag har ju haft ett vinintresse då sedan 30 år tillbaka. Och Italien är ju ett stort vinland. Så det var väl kanske själva inkörsporten då. Och sen har jag ju en mor som är italienare. Och det gör ju också att man kommer mycket i kontakt så att säga med italiensk matlagning och italienska viner och italiensk kultur och så vidare.
Vad är det bästa med Italien då?
Ja, det bästa, ja bästa, det är vacker natur tycker jag, och de har ju en mattradition som de kan vara stolta över. Och den är ju, mat- och vintraditionen är ju inte nationell, utan varje region har ju sin särart. Mm. Och det skiljer ganska mycket då, så att det spänner över ett väldigt vitt fält, det kulinariska. Och det gör ju att det blir intressant, och mat är ju nästan en religion i Italien. Mm. Det är också fotboll då.
Ja, just
det. Ja, det stämmer.
Och sen även kyrkan har en stark ställning. Så det är de tre religionerna i Italien.
Ja, just det. Ja, just det. Ja. Mm. Var har du fått vinintresset ifrån då?
Jo, det var väl så att vi började ju att planera för att ha vinprovning på gården när jag var bonde då.
Mm.
Och då skulle man ju ha liksom ett tema då, och då blev det att jag fastnade för italienska viner. Så att vi hade ju vinprovning under 10 år då, de 10 sista åren vi var på gården. Och då hade vi viner från 4 regioner i Norditalien.
Mm-hmm.
Och då hade jag gjort lite resor dit innan då rent privat, så att jag hade lite, ja, informellt nätverk kan man säga.
Har du kontakter alltså?
Jag visste liksom var vingårdarna fanns, och då var det naturligt liksom att börja där.
Mm-hmm.
Så att det var själva anledningen till att Italien har kommit mer i fokus när det gäller vin då.
Ja, just det. Men du skulle börjat med det nu, för nu släpper de ju att man inte behöver servera mat. Till exempel,
ja,
det kommer
stämmer.
Ju nu,
ja, det stämmer.
Att man ska få servera vin och göra utan att bevara mattvång.
Just det.
Ja.
Jag hörde på en moderatstämma nu att nu kommer det i nästa år. Och så får du besöka vingårdar och sånt nu. Och köpa.
Ja, i Sverige. Inte,
ja, i Sverige. Ja, det är det jag menar.
Ja, det stämmer ju. Men det gäller ju då att man har en egen vingård då med att producera eget vin.
Det, jo, det förstår jag.
Ja, och det har vi ju inte gjort.
Nej, men du satte några stockar, va?
Ja, det gjorde vi. Vi har en hundratal stockar på gården. Och det blir ju lite druvor, alltså. Det gör det ju. Men inte att det var ju inte tänkt att jag skulle producera vin. Utan det var ju mer liksom för att skapa intresse och uppmärksamhet för det här med vinprovningen.
För ni hade ju det här Enoteca.
Ja,
Enoteca
är så, ja. Ja, enotek i Italien då, så finns det ett enotek i varje by egentligen. Och där samlas man och provar vin. Så jag tyckte det var ett passande epitet för den verksamheten som
är. Det är någon som har det, och så får man köpa dem in viner då, eller producerar dem?
Ja, själva. Det är ju byns viner.
Okay.
Vinbönderna lämnar in sitt vin där.
Jaha. Och sen som ett kooperativ liksom, eller?
Nej, det behöver det inte vara. Utan då kommer alltså människor från andra städer, turister och annat, och de provar en vin där, så köper de det. Då finns det så att säga samlat i byn istället för att åka runt.
Det är smart.
Ja, det var ett sätt att marknadsföra sina
produkter. Och det var så ni gjorde?
Ja, det kan man väl säga då.
Att ni köpte in viner liksom.
Ja, jag köpte från fyra vingårdar från fyra olika regioner i Italien.
Ja, just det.
I Norditalien. Och det var ju viner då som hade olika... varje område har ju sin karaktär då, så att säga. Så att det blev lite spännvidd på det vi hade i sortimentet.
Men skulle du säga att det finns vissa regioner i Italien när det gäller viner som vi svenskar föredrar, så att säga?
Ja, det skulle jag vilja påstå. Svenskarna gillar ju, när det gäller framförallt rött vin då, så gillar ju svenskarna vin med mycket frukt. Och det får gärna vara lite restsötma i vinet.
Mm-hmm.
Och det är ju inte alla regioner som har det, utan man senare, och ska man exportera till Sverige så är det ju så att man anpassar ju sig då till den svenska konsumenten, så att säga.
Ja.
Ja. Så att då gör man ett vin så att man får sälja till Sverige. Men det ursprungliga är väl så liksom att man utgår ifrån druvan och terroiren och...
Vad är det?
Terroir, det är jordmånen.
Ja.
Och årsvariationerna.
Aha.
Och sen en duktig vinmakare då som kan sätta sin prägel då. Men de här fyra parametrarna, det är egentligen det som sätter prägel på vinet då. Och det är ju att en årgång är ju inte den andra lik, utan varje årgång har sin särart.
Ja.
Men idag så... om man ska sälja på Systembolaget då, så får man ju se till att konsumenterna gillar vinet då. Och då tar man fram ett vin som passar den svenska konsumenten helt enkelt.
Att det går att göra så, liksom att man kan adressera ett vin så.
Det finns mycket teknik idag.
Ja, det är
klart. Vinmakare säger, är det precis som en ysterimästare på mejeriet?
Ja, det är det. Och det är en lång erfarenhet och en lång utbildning för detta. Så att det är ett väldigt krävande arbete.
Det har ju varit mycket diskussion om alla kemikalier och allt. Och det behöver ju inte deklareras allting som är i vinet idag, va?
Nej, det...
Hur
nej.
Är det med det egentligen?
Alltså, jag vet inte riktigt faktiskt. Men vissa... Nej, jag kan inte svara på det. Vilka substanser som är tillåtna och så vidare.
För det är väl ganska noggrant reglerat så...
Ja, det är det. Det är ju ett område då som ska ha, ges ut för att ha ett kvalitetsvin, så att säga. Det måste uppfylla tämligen många kriterier alltså. Mm. Vad gäller skörduttag och druvval och metod för att ta fram ett vin och... Det är väldigt mycket alltså, men även då det här vilka medel som är tillåtna då och blanda i om man nu gör det.
Mm. Mm.
Det är ju en egen vetenskap det här.
Ja, det kan man säga. Och då får det en kvalitetsstämpel då. Och i Italien så är det DOC, brukar man kalla det.
Mm.
Det finns ju ett företag i Simrishamn, en nedlagd industri som en grek... Vet du det?
Ja, det vet jag.
Ja. Och han köper ju hem 25 kubikmeters plastdunkar med vin.
Ja.
Och sen gör han det här vinet som kunden vill ha.
Ja, men det är ju ett sätt att anpassa sig till svenska marknaden.
Ja.
Då blandar han i lite olika grejer.
Ja, visst.
Och det är för den som är lite vinfrik då, man gillar ju inte det riktigt, utan man tycker ju liksom att det här, ett vin ska... speglar liksom årgången och
terroir.
Ja, det tycker jag.
Blandar han olika viner också? Eller?
Kan han nog göra. Det kan han nog göra.
Det är som att göra saft.
Men han behöver ju inte pressa druvor.
Nej.
Nej, det är klart.
Så det är väl egentligen ett vanligt lantvin han importerar bara?
Ja, han köper ju burk.
Ja, han köper burk. Ja.
Bulk.
Bulk, ja, jag fattar.
Ja, det är ju, och det, han ger inte många kronor för det. Du.
Nej, det är klart han inte gör.
Nej, för det är ju en viss överproduktion på vin.
Ja.
Och det gör ju det att de här kvaliteterna då som tas fram vid sidan om, så att säga, det betalar man inte så jättemycket för.
Nej, just det.
Ska vi ta lite musik igen kanske?
Mm.
Och vad tänker du då?
Ja, vad tänkte jag här? Jag tänkte Magnus Carlsson. Jag tycker han har en väldigt bra röst. Eternal Love.
Weeping Willows, Magnus.
Yep.
Here at the peaceful break of day, there's a feeling life is breathing again.
Men här enoteket avvecklades det, eller?
Ja, i samband med att gården överleds till den yngre generationen då, så släppte jag den delen helt enkelt. Så det, med det som hade med vinprovningen att göra.
Ja.
Och det var 2014.
Så det har du inget sånt nu för tiden?
Nej, absolut inget.
Men du gjorde ju en fin lokal där ute.
Ja, och den använder ungdomarna till att hyra ut korttidsboende helt enkelt genom Airbnb.
Jaha.
Ja,
just det.
Det är bra.
Ja,
det är ju vackert där ute.
Ja, det är många som säger att hela folkbygden är väl vacker.
Jo, jo.
För övrigt.
Men nu ligger ju vårdnaderna ligger.
Ja.
Men då hade du redan fått smak på det här med resor.
Ja, det hade jag. För det var ju så när vi folk var hemma och provade vin då, så kom det upp idén att det vore intressant att besöka de här vingårdarna.
Mm.
Så att jag startade några första resan ihop med Stensås buss då, och Bengt Johansson då. Vi kände varandra sedan tidigare, jag tror att det var 2008 eller något.
Mm.
Så jag höll ju på med det 6 år innan jag slutade som bonde då. Det har inte varit någon jättestor verksamhet, men kanske snitt 4 resor per år eller något har det blivit sen då.
Det är ju inte dåligt.
Nej, det är väl lite lagom för en pensionär att hålla på med.
Ja.
Men alla går ju inte till Italien, utan det är ju södra Europa egentligen.
Ja. Men det är vinresor helt enkelt?
Ja, det är väl vin, mat och kultur och som temat är.
Det är klart, det hänger ju ihop.
Ja, det gör det. Och även ja, historia, och vi har gjort lite historiska resor också.
Hur är upplägget på en sån här resa då?
Ja, man flyger ner till en destination då, och så möter den svenska bussen upp där. Och sen har vi ett program då med tyngdpunkten där vi landar så att säga i den regionen. Och sen beger vi oss emot Sverige då, och försöker göra några trevliga stopp på vägen hem då.
Ja, ja.
Och de resorna brukar vara 9-10 dagar.
Ja. Och då är det busslass om man säger så?
Ja, det är det. Vi tar sällan mer än 35 personer i en 50-buss.
Ja. Nej, men det är ju skönt med lite plats.
Ja, det är det. Och sen vill folk ju gärna, vi har kanske en 3-4 vinprovningar under de här dagarna. Och folk tycker det är väldigt trevligt att köpa med sig hem då. Så att det gäller ju att få utrymme för det, ja, i bussen också.
Och sen är det klart, på en vinprovning, det får inte bli som en grisfest på Kanarieöarna. Att det blir lite mer klass på det här.
Ja, det vi försöker ha. Ja, men det är ju under ordnade förhållanden,
ja,
alltså.
Ja, precis.
Det är ju, man sitter ner vid ett bord och så har man ett glas eller ett glas för varje vin. Och, ja, och så lite tilltugg, och sen berättar provningsledaren om vinet och presenterar det. Det är ju ett sätt för vingården att marknadsföra sina viner helt enkelt. Så att det skapar nyfikenhet, så att de som provar gärna vill köpa med sig hem sen.
Jag tycker ju det är väldigt intressant att de berättar om vinet och så smakar man. Ja, just det, så känner man den smaken som man kanske beskriver.
Ja, det kan ju vara. Och sen är det ju, vi försöker ju besöka små familjeföretag då. Mm. Det känns väldigt bra tycker jag. Och liksom hjälpa dem på traven lite då, att de får sälja, och det är ju ett sätt för deras levebröd helt enkelt.
Ja,
för jag menar, en annan är ju också sprungen ur det liksom, är man varit bonde då.
Mm.
Så att det känns, nej men det känns väldigt bra. Mm.
Men du måste ju reka rätt mycket innan du gör en resa.
Ja, det får man göra.
Hur får du tag i den?
Ja, man får åka ner bara.
Bara åka ner och kolla?
Ja, men bara titta lite på nätet och kanske ha någon kontakt eventuellt.
Är du high på italienska nu eller?
Nej, det är inte så.
Men du klarar det hjälpligt?
Ja, inte, nej, men jag klarar mig på engelska alltså.
Ja, ja.
Det gör jag. Men italienska är jag inte något vidare på, kan jag säga.
Nej.
Jag har gjort mina försök, men jag var för gammal när jag började och studade liksom.
Ja, men nu har du ju en släkta som är italienare då.
Ja, då. Nej, men den hela den familjen kan ju italienska, ja. Så att även barn och
kluster. Ja, det är klart.
Så att det har ju, om det kniper.
Mm.
Och det har ju hänt att de har fått ringa och sånt där för att förklara situationer och det. Jag har inte riktigt rätt ut det.
Ja, just det.
Men det var nog ett par år sedan, tror jag.
Ja.
Det är ett väldigt vackert språk, tycker jag, italienska.
Ja, visst är det. Det är det. Det är det. Och det är ju inte... Det är ju lättare, italienskan är ju lättare än franskan, tycker jag då.
Ja.
Ja. Så jag har gjort mina försök på det här med, men gott bet alltså.
Ja. Ja, det är inte lätt.
Nej.
Och så, som du säger, om man inte har med sig det från barnsben så är det svårt att växa då.
Ja, sen man läste ju främmande språk i skolan då, men det har ju liksom, det är ju rätt länge sedan. Och så man inte använder det språk.
Nej, visst.
Så det är ju det handlar om.
Ja.
Då glöms det bort.
Ja, det gör det.
Och nu, det är ju bara engelska som man hör på tv och sånt där.
Ja, det är det.
Det är det. Inte...
Så att...
Nej, men jag undrar hur man kan få tag i alla ställen. Jag var ju med på en resa en gång, och vi var nere i Apulien. Och då åkte vi ju långt in i bushen där. Och så kom till stället där vi lagade mat. Kommer du ihåg det?
Jajamän.
Hur fick du tag i det stället, kan man undra? För det låg ju inte in till någon väg eller någonting.
Nej, men det var väl så att det var nog genom ett tips när vi var där nere.
Jaha.
Så det var ju ren fnax alltså.
Ja.
Och det kommer jag ihåg, det stället.
Ja.
De var lite... vi var väl 35 personer,
ja,
tror jag.
Ja.
Och de tyckte väl kanske att det gick åt lite mycket vin i den gruppen. Den gången.
Ja, det kanske det gjorde. Men jag vet, vi gjorde pastagrejer, du vet. Och så bakade vi pizza i ugnen där ute.
Ja,
det var jävla roligt.
Ja, det är klart.
Det är klart, en hel dag då går det ju till vin.
Ja, men det gör det.
Ja.
Ja. Nej, men de var inte så där. De hade inte förväntat sig att det går åt så mycket.
Så.
Men trevligt tror jag att gruppen hade.
Ja, men jag tror de var det trevligt också.
Ja, ja.
Det var ju äldre damer som hjälpte oss där. Ja,
absolut.
Ja, det var ju riktigt. Nej, det var riktigt bra, tycker jag.
Ja. Du spelar mer musik eller vad säger du, Becka?
Ja, det är hon, Bosse Arne, på gång med.
Ja, men jag har en låt här av Victor Lixell, Lys på mig.
Lys på mig.
Ja, alla ser ju blicka framåt, du vet, så jag vill titta bakåt.
Ja, någon säger det.
Ja. Om du tittar framåt nu på din verksamhet, vad har du tänkt dig då?
Ja, för nästa år då så tänker jag erbjuda två resor till allmänheten. Ja, med det här upplägget då, flyg ner och buss hem. Vin, mat och kultur som tema. Och den ena resan som vi har kört i år nu då, den gick ju till Toscana och Alsace. Och det var stort intresse när jag släppte den förra året.
Mm.
Och det var folk som fick sätta sig på väntelistan som inte kom med. Och så att den kommer vi att erbjuda för 2026 då.
Ja.
Är det ett stigande intresse för sådana här resor, säger du, eller?
Nej, men det är väl ganska konstant.
Är det återkommande gäster? Och
ja, det är det. Vi har ju en kundkrets, kan man säga. Och det är ju så att när man åker på sån här resa då, och folk har varit med tidigare, så man träffar ju liksom, man blir ju lite kompis, du vet, när man umgås så tätt i 9-10 dagar, det vet väl du att man blir, och det är ju rätt kul att träffas igen. Så att och det är ett sätt, otvunget sätt att umgås på.
Mm.
Även att träffa lite nya människor som man inte ser till vardags liksom, som i andra sociala nätverk. Och så det är en grej som gör att folk, tror jag, vill boka det gärna på igen. Och sen är det ju de här, många säger att de här stora resarrangörerna då, det blir lite mer opersonligt.
Mm.
Jag menar, här åker ju ägarna med liksom, och
just
till arrangör, som äger bolaget liksom, va. Och det gör ju också att det är nära till beslut, och blir det något mankamang så kan man ju så att säga rätta till det direkt. Och jag har inga chefer att ringa till liksom.
Nej.
Och be om lov och saker till. Det, det beslutet tar man ju rätt upp och ner ihop med bussbolaget då. Mm.
Och då blir det ingen grej liksom?
Nej, det gör det inte. Det gör det inte.
Sånt kanske inte ens resenärerna märker att det är något så.
Nej, men det kan ju vara så. Så att,
det är en fördel.
Tanken är ju att det ska löpa friktionsfritt, men sen kan det ju vara någon gång så där att det inte blir som man har tänkt sig. Också. Det är ju så, det beror ju på hur...
Sånt är ju livet.
Ja, men det är viktigt att man rekar noga innan då.
Är det 9-10 dagar, är det lagom länge eller?
Ja, det tycker jag. Det tycker
du har
jag.
Provat annat med, antar jag.
Ja, men kortare då hinner... Det blir för forcerat liksom.
Mm. Det är klart, flyget, det kvittar hur långt det är att flyga, så tar det ju en dag.
Ja, det gör det.
Ja. Och bussen ändå tar mer än 2 dagar.
Ja, det gör det.
Då är det ju 3 dagar bort det där.
Ja, det är det.
Ja.
Och samma dag, 10 dagar, då blir det ju 7 dagar.
Ja,
liksom.
Ja, visst.
Ja. Så att det är ju dels Toscana då, som vi kommer i Toscana-sats. Och sen har jag tänkt att jag ska erbjuda ett nytt paket då, till där vi startar i Kroatien. Närmare bestämt Istrien, där ligger ju norra Kroatien. Jag bor där några nätter nere vid Medelhavet. Det är ju en väldigt vacker kust där. Och jag har en gammal stad där, Opatia, där som var egentligen den första semesterorten som byggdes upp på andra delen av 1800-talet. Och det var den överklassen från Österrike-Ungern, det var ju en stormakt då. Att de hade det som semesternöje att åka dit, och det är liksom mycket gamla pampiga hotell och väldigt vacker kustlinje.
Är det mer kulturvisa då?
Nej, det vill jag inte påstå.
Har de vin i Kroatien?
Ja, ja, för tusan, det har de. Och jag har en väldigt bra kontakt där nere.
Ja.
Som hjälper mig att sätta ihop en resa då.
Ja.
Så att tanken är väl att vi ska åka, i alla fall någon vingård kommer det bli.
Ja.
Och sen när man kommer ut på landsbygden och till kanske någon gård och se liksom hur vardagen är för vanligt folk som bor där nere. Och sen ska vi åka, starta resan hemåt då. Ja, då kan man ju tänka sig åka genom Slovenien, eventuellt stanna där, jag vet inte riktigt än. Men och sen Österrike, Salzburg kommer det bli ett stopp tror jag. Eventuellt åka via Tjeckien hem. Men det är bara lösa planer. Jag ska åka ner och reka nu den 5 november i Österrike, Tjeckien då, för att få ihop ett program då, och besöka hotell. Och ja, men bara det här liksom att man ser att bussen kommer fram överallt och kan parkera, och det är rätt så mycket att tänka på. Så att det går smidigt saker och ting.
Det har man ju märkt ibland, att det har de inte tänkt på alltid, att
nej,
ska kunna ta sig fram.
Och det är ju så, det är väldigt, är man då arrangör och resledare och busschaufför, och då får man, det är ju bra om man kan undvika såna här stressmoment då, så man slipper lösa det på plats.
Och att folk sitter på bussen och nerverar sig, hur ska detta gå?
Jag menar det, så att jag gillar ju inte det, utan jag vill ju gärna att saker och ting ska vara, det är så ordning och reda, och då är det ju, då kan man ju åka med som resledare också, lite mer avslappnat.
Mm, precis. Men de här tre benar du säger, vin och mat och kultur, är de lika stora eller läggs tyngdpunkt på olika resor på de här olika bitarna? Eller?
Ja, det är väl lite grann på vad som finns i områdena och sånt också. Det är det ju.
Kallas det för vinresa eller kallas
ja,
det för...
Ja, det går under namnet det oftast.
Aha.
Men det är lika mycket kultur och historia och mat och natur. Jag menar, ska vi bo i Opatia till exempel, det är ju en fantastisk naturupplevelse. Så det är nog det som folk kommer ihåg mest. Och nu bodde vi ju i Toscana då, ute i det här landskapet Val d'Orcia, som är, det är ju ett världsarv. Och det är klart att det var ju en stark naturupplevelse för resenärerna. Och de kommer nog ihåg det mer än vinprovningen, det tror jag.
Jag kan tänka mig att det är en helhet som man vill ge resenärerna.
Ja, det är det ju, absolut. Och sen kan man undvika de här liksom turistiska allfartsvägarna i viss mån, så det är ju också en ambition då.
Ja, det är klart.
Ja, det är det.
Det är ju rätt stor skillnad på detta och åka till Heiligenhafen och...
Ja, jajamän. Och det har ju varit någon förfrågan någon gång att vi ska stanna där på hemvägen då, men det liksom passar inte våra varumärken, kan jag säga.
Nej, det kan jag förstå.
Nej, det gör det inte, utan så att...
Jag tycker det är bra om man inte behöver byta hotell varje gång.
Ja.
Varje dag, va?
Håller med.
För det är ett jävla upppackande, ursäkta nu, sånt. Ja. Det är ett väldigt upppackande och nedpackande,
va? Ja, det. Man kan få 2-3 nätter på varje ställe, så är det bra.
Och har den packat upp ett par gånger så vet du inte hur den har till väskan. Nej.
Men sen klart som en åka nerifrån Italien eller vad det nu är och så hem, så blir det
jo, ändå... Ja, men då förstår jag på hemresan, då fattar jag ju, va?
Ja.
Men när man kommer fram till målet, då ska man ju inte behöva packa upp första kväll, andra kvällen direkt.
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Ja, det kräver en viss väskdisciplin.
Ja, det gör det. Ja, det brukar bli lite rörigt i resväskan efter ett
tag. Ja,
så är det.
Ja, Kent, nu får du... innan vi avslutar att spela en låt dock. Nu har jag spelat en och Bosse 3 och du 1. Vad ser du som du har, Kent? Jag tror det blir en gammal låt, vet jag. Eller?
Ja, det blir det faktiskt. Jag tänkte spela... Cliff Richard, Living Doll.
Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only.
Vi pratade ju här förut att det är många pensionärer som är ute och åker nu för att de har mer tid och de har bättre ekonomiskt ställt idag än vi hade förr. Och det är ju fantastiskt att kunna ut och resa lite när man inte har gjort så mycket förut. Hur lockar vi dem att vara med? Är det pengarfråga eller är det resmål eller vad är det vi ska locka med?
Ja...
Vad lockar du med på era resor då? Vad är det som... Är det att ni är en lagom stor grupp eller att det är välorganiserat? Eller?
Jag tror det är en kombination, liksom, att man blir lite känd lokalt. Och det viktigaste är ju att de som har varit med tidigare, att de har trevligt. Och det talar man ju gärna om för sina vänner. Då. Och har det inte fungerat så får ju vännerna reda på det också. Då.
Ja, just det.
Och det är, jag tror att det är en... För då, våran del så tror jag det är den bästa marknadsföringen.
Ja, just det.
Jag får ju säga, jag som inte har åkt med dig på någon resa, att det låter ju väldigt lockande det här konceptet med vin och mat och kultur. Jag kan tänka mig att det lockar många, alltså, för den kombinationen är ju väldigt lätt att ta till sig.
Ja, det är det ju. Och sen, många har väl åkt på charter och det är ju sol och bad liksom och tidigare då. Man kanske vill uppleva något annat liksom.
Detta ger ju lite mer.
Ja, det kan man ju förhoppningsvis tänka då.
Ja. Ja, låter trevligt.
Ja, men jag tycker vi tackar Bosse nu för att han har medverkat i det här programmet. Gubbasvepet som sänds. Vilket datum, Kent?
Vi vill inte vara över då idag.
Idag, ja. Men det är inte torsdag idag.
Jo, det är det ju när vi sänder detta.
Ja, det har du rätt i, ja. Vi spelar in på en annan dag.
Ja, det gör
vi. Vilket datum blir det den här sänds?
Det blir ju alltså den 30:e.
30:e, klockan 18 i närradion.
Ja.
90,8.
Eller på fnf.nu.
Ja.
Kan man lyssna direkt. Och sen kommer ju programmet att poddas med då efter några dagar. Så då kan man gå in och lyssna, då får man inte höra musiken av stimskäl. Men sen går det en repris också.
Och där kommer andra måndagen månaden efter klockan 14 sänds det då reprisen. Så ni kan lyssna. Hinner ni inte lyssna på när det sänds första gången så finns det alltid chans att lyssna en gång till.
Den 10 november.
Ja.
Och vi sänder på Radio Falans sändningstillstånd. Och därmed så har vi väl sagt det som ska sägas.
Ja, då får vi se när det blir mer resor.
Mm. Ja.
Ja. Tack så mycket, Bosse.
Tack.
Och hej då alla lyssnare.
Ja.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead.